Gott att se er, vänner. Hur är läget? Kan det vara annat än sån här söndag? Vilken fest vi är med om. Det är ju riktigt höjdare. Att få möta er och få lyssna till er. Peter och gänget, ni är för goa. Det här är ju riktigt, riktigt gott att få vara med. Och med sån här gudstjänst och få sätta fokus på det som är trons fokus. Nämligen på korset. Och det vill jag göra idag. Och jag ska inte hålla på för länge, men jag tänker om klockan är 2 får ni säga till mig. Nej, jag har varit ner och kollat i källaren. Jag har sett det profetiska kaffe finns där nere, så det har något gott också att se fram emot där. Men jag vill utgå ifrån en vers. Och det här gör jag för att jag blir så, det blir så starkt för mig. Ni som inte vet om det, jag kom hem i tisdags efter en 10-dagars resa i Israel. Och det är något alldeles speciellt att få gå och trampa de platser och fotspår där Jesus faktiskt har gått. Jag kommer inte att glömma den här morgonandakten, den här samlingen vi hade förra onsdagen igen när vi möttes i ett semande trädgård. Du vet, det var här, va? Det står ju träd med rötter som man säger är över 2000 år gamla. Bara tanken hissnar ju att Jesus just var här och grät. Där han verkligen bestämde, ske inte min vilja utan din. Där bestämde han det sista gången. Nu ska vi gå den vägen. Och så fick man följa honom till Kajfas palats där han satt fängslad. Och få se de trapporna han forsades upp och vi gick ner i fängelsehålan där han troligtvis satt. Man blir märkbart liksom rörd över den resa som han gjorde för att han älskar oss. Det är fantastiskt. Ska vi be för ordet innan vi alldeles strax ska ställa oss upp och göra en sån här övning. Men vi ska läsa först ifrån första Korinthierbrevet kapitel 2 och vers 2. Lyssna. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Amen. Herre, jag tackar dig Jesus Kristus för att du valde att gå den väg du gjorde och kärlek till oss. Jag tackar för att idag blir vi påminna om att den seger du vann på korset över mörker, över död, över djävulskap och allt fortsätter att triumfera över hela vår värld. Också här idag i Sävedalen har vi bevittnat när tre personer har fått gå ner i dopets grav och uppstå så som du har uppstått ifrån det döda till ett nytt liv. Tack att samma kraft som väckte dig från det döda Jesus verkar här ännu. Och nu ber jag för den här gudstjänsten att ditt ord skulle beröra oss. Amen. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus den korsfäste. Nu ska vi göra en liten övning. Och nu har vi ju liksom ställt oss och rört oss. Men jag vill att alla som kan stå upp. För nu tänker jag ha en gallupundersökning alla Per nu den här förmiddagen. Och nu ska jag ställa några frågor till er. Och ni som känner igen er speciellt. Och jag tänker tala till dig som känner igen dig. Jag är fruktansvärt bra alltid. Jag gör egentligen aldrig några fel. Jag förstår inte de där människorna som kämpar i livet. För det har jag aldrig gjort. För allting är så enkelt. Jag har alltid koll på mina tankar. Jag tänker aldrig något illa om någon. Jag gör inga fel. Får alltid till det. Lägger mig varje kväll och känner att jag är bäst. Om du känner igen dig i detta. Så är du välkommen att stå kvar. Övriga, varsågod och sitt ner. Själv känner jag för att hoppa ner i dopkraven och gömma mig. För det vi nu har berättat och bevisat och på något sätt inför varandra, det är att beskriva en verklighet. Som människa får man inte till det. Du får inte till det. Jag får inte till det. Det finns en aktivitet som är verksam i våra liv. Som Paulus säger att alla har syndat och gått miste om härligheten från Gud. Det verkar vara någonting i oss som inte vill oss väl, som påverkar oss till att bara ibland inte få till det. Paulus säger, det jag inte vill det gör jag, och det jag vill det gör jag inte. Och redan där så ser man en viss klyvning. Hur man kämpar för att bli en bra människa. Kämpar och kämpar och kämpar. Förstår vi då varför Paulus var så noga om, det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste. Varför? Därför att korset, mina vänner, är Guds svar på människans ditt och mitt dilemma. Korset är Guds svar på vår problematik. Att vi inte får till det. För han fick till det i vårt ställe. Det är det det handlar om. Att få följa Jesus. Att bli frälst. Att få på något sätt ta emot detta i vårt liv. Han bar min död för att jag skulle få liv. Han bar mitt elände för min skull. Korset är Guds svar. För några år sedan så har jag åkt mycket tåg mellan Göteborg och Stockholm. Och jag får ju säga att det är alltid gött att stå på centralen i Stockholm, för då vet man att du går tåget åt rätt håll. Det är ju rätt gött faktiskt. Och det var en sån där dag för några år sedan där det var väldigt mycket människor som stod och trängdes, för man vill ju till Göteborg i slutet på veckan. Och det var så mycket folk runt omkring, och så att jag stod där och tryckte på, och det blev bara mer och mer folk. Det här var innan corona. Och så ser jag en man som står liksom och hänger på en av de här, ja, som håller upp perrongtaken där. Står och hänger lite så här. Han har käpp i ena handen, eller om det var en krycka. Och mår inte så där jättebra. Jag tittar bort och han tittar på mig. Och jag fick ju gå fram och fråga honom till slut. Hur mår du? Ja, jag mår inte så bra, säger han. Ja, jag ser det. Kom, följ med mig här, så får du sätta dig på en bänk här. Så gick vi till en bänk. Det satt några ungdomar, men jag sa till dem, flytta på er, sa. Och så gjorde de det. De vågade inte göra annat när jag kom med en äldre man där. Men de var så artiga och ställde sig upp. Och mannen fick sätta sig. Då händer detta märkliga. Att mannen ramlar ihop. Och jag som har jobbat i räddningstjänst i så många år. Jag vet ju hur man gör i det läget. Hur man kollar över hur en person lever och mår. Och den här personen har ingen puls. Och då vet man ju. Om en människa inte har puls, då är man liksom inte med längre. Ur den här stora gruppen av människor som hade ställt sig runt den här bänken där jag och den här mannen var, kommer en man i min egen ålder ungefär, sjuksköterska ifrån Uppsala. Och jag och han, vi som på något sätt hade detta i oss, hur man ska agera. Man behöver liksom inte ha en kommitté för att man ska göra. Vad tycker du vi ska göra? Är det skarpt läge så är det skarpt läge. Då gäller det att köra. Då kan man inte prata. Och vi behöver inte prata. Utan vi la mannen på bänken som var hård. Och så började vi med HLR på en enda gång. Jag pekar på en kvinna i gruppen. Du ringer 112 nu. Och så var vi igång. Det var full action. Och blir bara mer och mer åskådare runt omkring. Jag kallar det åskådare. Och vi jobbade på. Och så händer detta märkliga. Att den här personen får tillbaka sin puls. Och efter ytterligare några minuter när ambulansen har kommit. Så sätter han sig upp. Och vet vad han säger? När kommer tåget? Och då sa jag till honom. Jag tror inte det är läge för dig att åka tåg nu. För du har varit med om någonting. Ambulansen är här för att ta hand om dig. Och du behöver åka till sjukhus. Och han hängde med på det. Under tiden hade tåget rullat in. Och personal från SJ stod i öppningen och tittade. Och när vi klipp på, jag och min kompis då, eller min, ja, som då var från Uppsala, klipp på, så säger de, ja, ni har räddat våran dag. Du vet, man kände sig rätt nöjd. Och vet att varenda uppmuntran så steg ju nästippen lite grann. Så när vi klipp på tåget på SJ, helt plötsligt så blir min andra klassbiljett en första klassbiljett. Och jag fick små checkar med flera hundra kronor. Jag kunde handla, kunde hålla på länge och handla där under många månader innan det tog slut. Jag åkte mina resor. Och så satt vi där och kände, varje gång när SJ-personalen kom förbi så bockade de till kungligheten vi satt där. Och det var en bra dag på jobbet. Men, mina vänner, Jesus åkte inte första klass. Han ägde Guds gestalt. Men vakar inte så vid sin jämlikhet. Utan antog en tjänares gestalt. Genom att bli som en av oss, fast utan synd. Lydig, lydig döden på ett kors. Han gjorde en annan resa. Han åkte inte första klass. Jag tänkte jag skulle bara vilja säga det utifrån Johannes kapitel 6. Lyssna nu bara i några versar. Då människorna såg vilket tecken som Jesus hade gjort så sa de: detta måste vara profeten som kom hit i världen. Men Jesus, som förstod att de tänkte tvinga honom med sig för att göra honom till kung, drog sig undan till berget igen i ensamhet. När jag läser en sån vers så tänker jag: Jesus, du borde gå på PR-kurs. Du har ju världens läge. Du har gjort några under, du har gjort några tecken, du har allt folket med dig. Det är liksom upplagt en röd matta. Och när allt är på topp så drar du dig undan igen. I ensamhet. Varför gjorde Jesus det? Och fram till korsets drama, den påsken, då han besegrade döden och dödens herre, så förstår man att Jesus kämpade just med detta. För att få människorna att verkligen fatta vem han var. Alltså att på riktigt ge den bild av Gud på rätt sätt till folket. Det var en brottningskamp för Jesus. Den av de fyra evangelisterna som jag tror har jobbat mest med den här frågan. Och varför Jesus betedde sig så underligt. Är Markus. Och därför ska jag läsa tre, egentligen fyra. Men vi börjar med tre sammanhang lite kort ifrån Markus evangelium. Och så ska ni få lyssna på saker som, jag vet inte om ni har lagt märke till de här meningarna förut. Men jag tycker det är ganska spännande. Man hittar sånt där som liksom sticker ut. Vi läser. Ifrån Markus kapitel 1 och vers 40. En spetälsk kom till Jesus och föll på knä och bad: vill du så kan du göra mig ren. Jesus greps av vrede, sträckte ut handen och tog på honom och sa: jag vill. Bli ren. Och genast försvann spetälskan och han blev ren. Jesus skickade bort honom med en sträng förmaning: säg ingenting till någon. Men gå och visa upp det för prästen och ge dig offer för din rening som Mose har bestämt. Det blir ett vittnesbörd för dem. Men mannen gick därifrån och började tala vitt och brett om saken. Så att Jesus inte längre kunde visa sig i någon stad utan stannade ute i ödemarken. Och det kom folk till honom från alla håll. Det är väl en märklig berättelse. Här möter vi en person som har egentligen en dödlig sjukdom där kroppen vittrar sönder. Där man synbart ser förändring från en kropp som inte var så vacker, en hud, till att bli fullständigt hel. Och all den glädje att få livet tillbaka. Och att få bara ett sätt ha någon att tacka för honom, tacka för detta. Och så får man höra: säg inget. Hur lätt är det på en skala? Det inser man ju, det går ju inte. Och så anar man någonting hos Jesus av en brottningskamp. Varför säger du så? Han kan ju få gå och tala britt och brett om saken. Vad är det på något som är viktigt i Jesu agerande? Vi läser det till. I Markus 5. Det här är bra. Medan han ännu talade kom det bud till synagogsföreståndaren från hans hem. Din dotter är död. Du ska inte besvära mästaren längre. Men Jesus som hörde deras ord sa till föreståndaren: var inte rädd, tro bara. Sedan lät han ingen mer än Petrus och Jakob och hans bror Johannes följa med. Och de gick hem till föreståndaren. Där såg han upprörda människor som grät och klagade högt. Han gick in till dem och sa: varför ropar ni och gråter? Flickan är inte död, hon sover. Då skrattade de åt Jesus. Men han körde ut dem allesammans och tog med sig flickans far och mor och lärjungarna och gick in där hon låg. Så tog han barnets hand och sa: Talita kom, som betyder lilla flicka, säger dig, stig upp. Och genast reste sig flickan och gick omkring. Hon var 12 år gammal. De blev utom sig av förvåning. Hallå? Men Jesus förbjöd dem att låta någon veta vad som hade hänt. Sedan sa han åt dem: ge flickan något att äta. Det är väl också en märklig berättelse. Inom räddningstjänsten, och både som pastor och brandman, så har man ju varit med om situationer där livets värsta händer. När barn får sluta sina livsdagar före föräldrar. Det är väl kanske de svåraste erfarenheter man har med sig i båda de yrkena. När man ibland har fått ha trafikolyckor och andra olyckor när någon har förolyckats. Eller man ser små kister bära in och en förrättning i kyrkan. Det är fruktansvärt vad det gör ont. Det kan ju inte bli mycket värre. Den smärtan, den sorgen. När barn man längtar efter inte heller får uppleva livsdagarna utan det avslutas innan. Det gör ont. Och en sån här situation är ju så svår. Och man förstår ju deras, att de inte riktigt tar dem på allvar. Han säger: han, hon sover ju bara, de skrattar åt honom. Och så går han in. Och så väcker han upp flickan från det döda och visar att han har all makt över det. De blir utom sig och förvåning. Hallå! Vad ska man göra åt det? Och sen får man höra: säg inget! Hur lätt är det på en skala? Ska vi låsa in flickan? Hur gör man för att inte det ska sprida sig att min dotter helt plötsligt lever igen? Ska vi sätta munkavel på henne? Skicka iväg henne. Varför säger Jesus så här? Vi tar en till. Orkar ni det? Ja, ni har inget val. Det är jag som predikar. Kapitel 7, vers 31. Sedan lämnade Jesus trakten kring Tyrus och gick över Sidon till Galileiska sjön. I Dekapolisområdet. Där kom det till honom en man som var döv och knappt kunde tala. Och de bad Jesus lägga sin hand på honom. Jesus tog honom avsides från folket och stack fingrarna i hans öron. Spottade och rörde vid hans tunga. Sedan såg han upp mot himlen, andades djupt och sa till honom: Efata, det betyder öppna dig. Med ens öppnades mannens öron och hans tunga löstes och han talade riktigt. Jesus förbjöd att berätta det för någon. Men ju mer han förbjöd dem, desto ivrigare spred de ut det. Och alla blev överväldigade och sa: allt han har gjort är bra. De döva får han att höra och de stumma att tala. Kära vänner, detta måste vara Bibelns roligaste berättelse. Här möter vi en man som inte kan höra och inte kan tala. Och när han för första gången i sitt liv kan höra och tala, så ska han säga: säg inget. Och vad då för poäng att tala om att få säga något? Jag tycker sådana texter är fantastiskt roliga. Och jag lovar dig, Jesus hade aldrig blivit pastor i Ekumenikyrkan, hade inte han fått. Då skulle vi börja spotta och göra i människors munnar och peta fingrar och öronen när vi ber. Då hade vi totalt blivit diskade, eller hur? Men Jesus gjorde så. Och igen, vad är det för något som gör att han säger som han säger? Vi vet ju att människor prisade Gud. De kunde inte lyda honom. Kanske det är så att nu passade ju Jesus så till fullo in i människornas föreställningar om vem han är. För det är väl bara en sån Gud som man går till, slår in ett bankomatkort där det står Jesus, och så slår man koden 7777 och så kommer det ut mitt bönesvar. Sån Gud vill jag ha. Är det det han tänker på? Kanske är det så att de bara har sett en bit av Gud. En. Kanske är det gudsbilden som ännu inte har trätt fram med full kraft. Nu har de sett Jesus. Han som också kan hela och är helade. Helare. Gud, Herren, vår läkare. De har sett en bit av Guds bilden. Men de har inte sett hela. Och ännu inte förstått att Jesu uppdrag var långt mycket större än att bara väcka upp en flicka. Bara öppna ögon. När vi sjunger en sång för att sen fortsätta vara i bön. Herre, jag tackar dig Jesus för korset. Jag tackar dig för att vi idag får vara med och se konsekvenser igen. På vad du gör, du som lever i människors liv. Med människor som väljer att följa dig i dopet. Herre, jag vill be för hela Partille kommun här. Herre, du som har börjat ett gott verk. Vi ber att du skulle få fortsätta. Att ytterligare människor ska få komma i evangeliets hörhåll. Få göra erfarenheten personligt att du är Herre och frälsare. Jag ber för vår församling. Skickliggör oss än mer. Som en del av din kropp. Till att leva och i denna missionsbefallning som du har gett. Jag tackar att vi får vara med dig nu några ögonblick. Och låta din helige ande få röra våra hjärtan. Och jag ber att vi skulle få gå härifrån med lättare steg när vi kom här. Tack att du som bar allt vårt skräp. Låt oss därför inte gå runt och bära på det längre. I Jesu namn.